Azerbajdzjan och etniska armeniska myndigheter i regionen Nagorno-Karabach sluter avtal om vapenvila med hjälp av ryska medlare dagen efter att Azerbajdzjan inlett vad de kallade för en operation mot terrorister som uppges ha lett till 32 döda. Diskussioner ska hållas under torsdagen i azerbajdzjanska Jevlach och FNs säkerhetsråd håller krismöte. Återigen så riktas våra blickar mot Nagorno-Karabach, den etniskt armeniska enklaven i Azerbajdzjan som det har varit så mycket konflikter kring ända sedan, ja åtminstone sedan slutet av Sovjet-eran. Man hade det första stora kriget på början av 90-talet och senast förstås så hade man det andra Nagorno-Karabach-kriget 2020 för 3 år sedan. Då pratade vi ganska mycket om det i Radio Bubbla och gick igenom hela bakgrunden, historien och allt det där. Det kriget, det kallas ibland för 44-dagarskriget, för det var så länge som det pågick. Så det blev mycket, mycket kortare än det första Nagorno-Karabach-kriget som pågick i flera år. Och den här gången då, det tredje Nagorno-Karabach-kriget, om man vill kalla det för det, då gick det ju då från 44-dagarskriget till en-dagarskriget. Och även i övrigt så finns det då liknande utvecklingslinjer som kan extrapoleras. Så för 3 år sedan så slutade kriget med en klar vinst, en rejäl positionsframflyttning för Azerbajdzjan. De har haft den här nageln i ögat med den här armeniska enklaven som ligger mitt i Azerbajdzjan. Och de tog ännu större delar av Nagorno-Karabach-regionen. De tog mer kontroll över kommunikationerna till och från enklaven och så vidare. Det var absolut förödande för den armeniska sidan. Vi pratade om det då. Att det blottade vilken rutten sits Armenien hade hamnat i. Och det är intressant att jämföra vad som har hänt sedan dess. För att vi pratade lite om det, jag minns inte exakt vad vi sa, men jag minns att vi pratade om det här ämnet. Alltså att, Armenien har ju ett traditionellt trumfkort kan man säga, i det att man har Ryssland som allierad. Det finns starka historiska band mellan Ryssland och Armenien. Förutom att även Azerbajdzjan ingick i den ryska, sovjetiska inflytelsesfären och så vidare. Men Ryssland och Armenien har en religiös gemenskap och med ett starkare etniskt band och så vidare. Men det är inte alls så längre. Ryssland, de är upptaget med annat. Ännu mer nu såklart, 2023, men även för 3 år sedan så var Ryssland, de hade en mycket allvarlig konflikt med Ukraina, Ukraina-kriget som började 2014. De var fokuserade på annat helt enkelt. Och dessutom så är Ryssland, som vi pratade om då, de är minst lika intresserade av att ha goda relationer med Azerbajdzjan som de är att ha goda relationer med Armenien. Absolut inte så att de bara bryr sig om sina poler i Armenien och liksom, det får gå som det går med Azerbajdzjan. De realistiskt sett så är de förmodligen mer intresserade av Azerbajdzjan för att av ekonomiska skäl och geostrategiska skäl så är det viktigare för dem att jobba på sin azeriska relation. Och desto mer så att Ryssland vill absolut inte ha en konflikt med Turkiet i Kaukasus, så nära hemmaplan. Och Turkiet är den stora uppbackaren, stor allierad uppbackaren av Azerbajdzjan givetvis. Och Turkiet spelade sina kort mycket, mycket skickligt, flyttade fram sina positioner. Men det som har hänt sedan dess är att Armenien har spelat sina kort ännu mycket sämre än de hade gjort fram till 2020. Så att man kan ju tänka sig den här situationen, vad gör man nu om man är Armenien? Man har förlorat ett krig, man är i den här prekära situationen. Och då gör man allt man kan för att bygga upp allianser, framförallt för att vinna Rysslands gunst åter, så att man faktiskt kan få ryskt beskydd. Men de har gjort precis raka motsatsen, de har distanserat sig från Ryssland. För att de vill inte dras med nu, särskilt nu med det upphettade Ukraina-kriget. De vill inte dras med i antiryska stämningar och sanktioner och så vidare. Så att man har istället börjat mysa med USA och NATO. Och man har militära övningar med NATO, man skickar krigsbistånd till Ukraina och så vidare. Så det är liksom helt, från där jag sitter i alla fall, så ser det ut att vara ett otroligt dumt agerande som klipper av Armeniens allra sista livlinor och möjligheter. För att Armenien har inga andra allierade. Teorin skulle man kanske kunna tänka sig då, så NATO eller USA eller något sånt land. Men det är väldigt långsökt, framförallt för att Turkiet sitter i NATO. NATO kan inte gå in och kriga med, liksom, mot Turkiet, och USA är absolut inte intresserade av att ha en konflikt med Turkiet i Kaukasus. Och dessutom kan det bli konflikt med Ryssland också, med tanke på Rysslands nuvarande position. för den som eventuellt då vill undsätta lilla Armenien. Det enda land som man skulle kunna tänka sig, kanske, som skulle kunna gå in och hjälpa Armenien är Iran. Men de verkar inte heller sugna. Inga signaler såvitt jag vet från Iran på att de vill göra någonting. Armenien är rökt och vi visste det på förhand, vi pratade om det för 3 år sedan. Och nu tog Azerbaijan tillvara på sitt övertag. Och som sagt, det blev ett endagars krig istället för 44 dagars krig. Perfekt timing såklart när Ryssland är fullt upptagna i Ukraina. Alla är upptagna med andra saker. Då kan de bara nästan exekvera det som redan var förberett på alla sätt. Men det är ändå väldigt intressant att se vad som händer härnäst. Nu pratar folk om etnisk rensning, Nagorno-Karabach, alla etniska armenier ska ut, kanske, men det verkar mer vara ryktesspridning. Men när man vinner liksom 3 krig i rad och mer förkrossande segrar varje gång, det betyder ju inte att konflikten upphör och nu är det bra, utan tvärtom så tenderar det hända mer saker i sån utveckling. Boris, vad kommer hända där?
Vi kommer att få se en statskupp, en revolution helt enkelt. Och det är ju också, tror jag, ett av Rysslands mål. Dels som du säger, de vill visa vad som händer om man inte håller sig väl med Ryssland. Idioterna i den armeniska regeringen har ju trott, liksom levt i någon lull-lull-värld. Att bara vi visar oss västvänliga, till och med markerar vår västerländskhet, stöttar Ukraina, nu samövar de med NATO-trupp på armenisk mark. De tänkte i sin enfald att det ska räcka. Fan, vi har ju NATO-soldater här på manöver, det kan inte hända någonting. Och Ryssland vill helt enkelt visa vad som händer om man beter sig på det sättet. Och det har ju i flera dagar nu pågått demonstrationer i huvudstaden mot Pashinyans regering med krav på att han och de andra drängarna ska avgå för att de inte kan försvara Nagorno-Karabach. Och med relationen mellan honom och ryssarna har ju liksom varit spänd ända sedan han kom till makten. Han har ju varit antirysk och liksom markerat hela tiden att vi ska göra upp med det gamla och så vidare, och alla korrumperade politiker. Och jag tror ryssarna iskallt räknar med att den här regeringen faller och då kommer det tillbaka folk som är ryssvänliga. Och ja, då har man nått sitt mål på flera sätt utan att stöta sig med Azerbaijan. Och som ryska kommentatorer har påpekat att armeniska regeringen har ju själva inte gjort ett smack den här gången. Det är ju inte ens ett krig alltså. De har inte mobiliserat, skickat trupp för att hjälpa sina armeniska bröder och systrar, utan de har förlitat sig på att ryssen ska få ett ryck liksom och luftlandsätta folk där ungefär. Och det där retar ju vanliga ryssar också, att det är lite magstarkt att ni hjälper Ukraina och så väntar ni att vi ska skicka liksom våra soldater och dö för er. Så att de har skitit sig på tummen och kommer att falla, och det ganska snart tror jag.
Men då är jag fortfarande väldigt nyfiken på vad som händer efter det. Om det kommer en ny mer prorysk regim i Armenien, hjälper det ens? Kan det ens förbättra Armeniens position givet de underliggande geopolitiska realiteterna? Finns det någonting som skulle få Ryssland att faktiskt försvara Armenien och alltså freda Armenien från ytterligare aserisk aggression?
Ja, nej, alltså det är inte så att Ryssland är nöjda med en armenisk vänligt sinnad lydregering. De kommer inte lyfta ett finger för Nagorno-Karabach.
Men det jag tänker är att Azerbaijan, nu har ju Aliyev-familjen, nu har de riktig blodvittring. Det måste de ju ha efter de här fantastiska triumferna de senaste åren. Och deras intressen med Armenien, det slutar ju inte vid Nagorno-Karabach. När de har tagit tillbaka hela Nagorno-Karabach, som de givetvis bara vill. Det är ju de jure en del av Azerbaijan. Så det kommer de bara, de behöver inte göra någonting för att infliva det egentligen. De behöver bara ge en väldigt tydlig signal till alla armenier att nu är det dags att ni drar, och det är ingen som skyddar dem. Men vad händer sen? Det finns en problematik som det surras lite om nu. Det är att Nagorno-Karabach, det är ju en armenisk enklav inne i Azerbaijan. Men Azerbaijan har också en enklav inne i Armenien. Det är inte exakt, den är inte omringad av Armenien. Men det är liksom ett hörn av den här regionen som ligger helt avskilt från resten av Azerbaijan, och som ligger som på andra sidan Armenien från Azerbaijan sett då. Den heter Nakhivan eller något sånt där. Den här, det är en ganska stor azerisk provins, en 500 000 invånare och sånt där. Och en väldigt logisk fortsättning på den här konflikten, det är ju att vända på kuttingen och säga att ja, förut var det ni som hade en enklav in i vårt land, och ni ville binda ihop den med den här landtungan, den här korridoren och så vidare. Vet ni vad? Vi vill också ha en korridor till vår enklav. Vi vill inte ha vårt land uppdelat i två bitar. Givetvis skulle de behöva liksom uttrycka retoriken på lite bättre sätt. Men det finns en väldigt liksom ganska uppenbar möjlighet där för Azerbaijan, och det är helt enkelt att gå in och ta den här landtungan, den armeniska landtungan som ligger mellan huvud Azerbaijan och den här azeriska enklaven borta i andra hörnet. Och om Armenien nu står liksom svaga, förvirrade, liksom oförmögna att fatta bra beslut, de har inga allierade, medan Azerbaijan är på krigsfot, de är framgångsrika, de har väldigt mycket momentum nu i konflikten. Varför inte bara rulla vidare och ta södra Armenien? Vem ska stoppa dem? Givet att det är ingen som stoppar dem, vad skulle Aliyev-klanen se för skäl att inte göra det?
Ja, men det beror helt och hållet på den väntade statskuppen. Alltså, om det blir som jag förutspår, att proryska krafter tar över helt enkelt och kallar på moder Ryssland, då kan inte Putin gärna säga nej, utan då kommer han säga åt azerbaijanerna att nu har ni fått Nagorno-Karabach tillbaka, vi kommer inte bråka om detta, men nu får ni faktiskt stilla er. För det kan bli en knepig sits för Putin, men liksom dyker upp fyra stycken nya proryska ledare i Yerevan som ropar på honom och svingar gevär och vodkaflaskor. Alltså han kan inte säga nej då. Och har han sagt ja, vi ska skydda era nuvarande gränser, då kan han inte gärna låta Azerbaijan rulla på. Så möjligen sitter de i Kreml och hoppas på att det inte blir en statskupp. Men de har gjort allt de senaste dagarna för att underminera regeringen och hylla demonstranterna. Och de har också läckt ett dokument, om det är sant, om det är ett falskt eller sant dokument, det vet man, det är svårt att säga. Men enligt det dokumentet så ska ju sittande premiärminister ha gått med på att avstå Karabach till Azerbaijan. Och det skulle innebära att det här är bara lite viftande man gör med händerna när man protesterar. Och man har ju inte mobiliserat som sagt eller gjort någonting annat för att hejda det hela. Så de vill ju se regeringen falla, och det tror jag betyder att de också är beredda att visa lite styrka.
Ja, det ska bli spännande att se. Väldigt, väldigt tufft läge för Armenien. Men jag skulle inte alls bli förvånad om krig nummer 4 utbryter här om 1 år eller 2 år eller 3 år och Armenien ligger ännu mer pyrt till. Kommer Armenien ens finnas kvar? Kanske bara vara som ett litet så här rump Armenien där uppe i norr om 10 år.
Sånt har hänt förr. Men jokern i leken är ju inte Iran utan Kim Kardashian.
Jättebra. Jag tänkte faktiskt fråga dig om det där.
Ja, hon har ju vädjat till Joe Biden nu att ingripa. Så om han får sniffa i hennes hår, så vem vet?
Du skojar lite nu, men det finns ju någonting väldigt allvarligt bakom det du säger. Jag ska bara förklara för lyssnarna, om det finns någon som inte har koll på situationen. Kim Kardashian är ju en av väldigt många väldigt inflytelserika armenier i USA. Det finns enormt mycket Armenian Americans som har jag tror man kan lugnt säga att de är oproportionerligt representerade i näringsliv och politik och väldigt mycket inflytande. Så att det är väl det jag skulle tänka också, att det är som Kardashians och alla de andra armenierna i USA som kan påverka den amerikanska, kan påverka Washington DC. Det är väl den bästa möjlighet de har.
Ja, nej, men alltså det finns en stark armenisk lobby och så det är inte alls omöjligt. Inte på något sätt. Och det finns en stark armenisk lobby i Frankrike som är igång och jobbar, som har funnits länge. Så att, ja.
Nästan alla de här som heter Ian någonting i slutet av efternamnet är armenier. Det finns jättemycket kända, rika, mäktiga människor. Jag vet inte varför armenierna är så. Det finns mycket elitarmenier i USA, men så är det i alla fall.